Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
In the supermarket, you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
God morgon säger vi från Sillypodden, eller god morgon, vi vet ju inte när ni lyssnar.
Vi är jättestolta över att vara på jobbet klockan 9. Det är vi aldrig annars.
Jag har varit på jobbet en stund, men att vi sitter i studion och att det rullar klockan 9,
det händer inte ofta.
Nej, det gör det inte. Vi sitter där också med en kopp. Och det kan behövas, hör du, vi har en hel del att gå igenom. Det är kallt också, jag sitter med jacka på mig. Om du prasslar det i bakgrunden,
alltså. Lite kallt ute idag också.
Ja, det överhuvudtaget är så här, av någon anledning lite ruggigt den här tisdagsmorgonen. Vi får hoppas att det inte lyser igen. Det kan inte lysa.
Hörs igenom. Ljudet av kyla.
Ja, precis. Mbappé, hör du.
Ja.
Flera uppgifter, bland annat RMC. Även uppgifter från flera håll som indikerar på att PSG nu bestämt sig för att sälja om rätt bud kommer in. Man har varit inte så pigga på det innan, utan sagt att nej, men Mbappé är kvar och han kommer spela här och så vidare. Men Mbappé själv vill lämna, han tycker att det är dags. Han ville lämna redan förra sommaren ju. Och PSG känner väl att har då fattat beslutet i alla fall enligt de här uppgifterna. Det är såklart Real Madrid som är där och rycker främst. Det kommer uppgifter om en icke namngiven engelsk klubb, men något måste man väl slänga in för att det ska liksom hända någonting hos Florentino Perez liksom.
Du tror det är en icke namngiven inslängd engelsk klubb?
Ja, det tror jag absolut att det är.
Du tror inte att Jörgen tänker att men här finns ett fynd?
Jo, men inte nu. Jag tror, alltså, om jag är helt säker på att Liverpool, för det finns ju bekräftat att Liverpool försökte värva Mbappé redan före han gick till, alltså före succévåren där och succésäsongen med Monaco när han var liksom 17 år gammal. Så försökte man värva, så de har varit i kontakt med hans entourage, med hans familj och med honom jättelänge. Han är Liverpool supporter sedan barn.
Det är den storyn man drar i Liverpool, att han är Liverpool supporter sedan barn.
Ja, men det var det laget han höll på i England, och det har jag också sagt. Det har jag sagt själv
i England, ja, precis.
Ja. Och sådär. Nej, men, och att Jürgen Klopp och han har en relation och att de liksom hörs med gärna mellan dem. Men att det finns intresse och att Mbappé själv skulle kunna tänka sig att spela för klubben. Absolut. Men i så fall handlar ju det om när kontraktet är slut. Liverpool kommer inte gå in här och betala några miljarder för Mbappé, för de pengarna finns inte. Jag tror att Liverpool kan absolut betala. Det är inte så att oj, man måste sälja Salah för att köpa en ny spelare. Det finns pengar i klubben, men man kan inte liksom splasha ut pengar så som vissa andra klubbar gör utan att känna att men det finns en ekonomiskt försvarbar prislapp. Någonting som vi vet att vi liksom inte har liksom.
Och 1,2 miljarder för Kylian Mbappé med ett år kvar på kontraktet. Alltså, såklart inte något ekonomiskt försvarbart egentligen. Men i sammanhanget är ju det en ekonomiskt försvarbar prislapp.
Ja, problemet här är att man då att det går ut över en massa annan ombyggnad utav truppen i sådana fall, tror jag. Det kommer behövas liksom generationsväxlas på mittfältet, mer i anfallet även.
Men det kommer inte göras den här sommaren ändå.
Det kommer inte göras den här sommaren, men det här räknas ihop över lång tid. Jag tror inte att det finns 1,2 miljarder att lägga på Kylian Mbappé, hur mycket man än vill värva honom. Det finns liksom ingenting som tyder på att det skulle vara så. Däremot så är jag helt övertygad om att man har följt utvecklingen och man har känt att ja, men löper det här kontraktet ut, då kan vi erbjuda ett bra, liksom ett sportsligt intressant, ett bra ekonomiskt och så vidare paket till Kylian Mbappé, och vi har en bra relation och vi vet att han och Jürgen trivs ihop och så vidare. Då tror jag att man hade varit en player på den här spelplanen. Men i det här läget så tror jag det bara finns en spelare på spelplanen, och det är Real Madrid.
Och det är ju därför Real Madrid, som kanske inte riktigt har samma ekonomiska muskler att göra någonting i dagsläget, måste göra någonting. För att, eller liksom risken finns ju att det är väldigt många fler människor med om handen, liksom om ett år. Och det är ju det att de sitter ju och avvaktar här nu. Om PSG är redo att sälja, då måste det på något sätt komma ett bud. Allt de har gjort under hela det här fönstret, de har gjort under förra fönstret och fönstret innan det, allt har ju tytt på att de bara bygger för att göra den här värvningen. Att man har urholkat hela försvaret tyder på att man bygger allt för att göra den här värvningen. Och då, om det skulle gå så långt att det inte kommer ett enda bud, då undrar man lite
vad har de sysslat med.
Ja, exakt. Ja, Carlo Ancelotti, vad tanken var att ha honom på lång sikt igen. Men alltså det är ju olika uppgifter. Le Parisien säger ju att nej, Mbappé stannar, och det finns ju från andra håll också, men de här RMC-uppgifterna är ju ändå intressanta, att kontraktförhandlingarna har strandat. PSG fattar själva att okej, det kanske inte är så smart att släppa honom gratis om ett år. Vi tar de här miljarden och springer i det här läget. Men då är det ju så att då finns det en annan spelare här som kan göra att det här då skulle kunna ske direkt, om man då ger sig redo att sälja. Och det är ju om Cristiano Ronaldo blir tillgänglig nu.
Vilket han av allt att döma anser sig själv vara i alla fall.
Han var enligt liksom egen utsag på något sätt, så hade ju han då sagt att han ville inleda på bänken mot Udinese här i premiären. Han kommer ju ändå in i den här premiären, gör ett mål men får det bort för en armbågs offside som skulle bli ett avgörande. Det var till 2-2 istället där, missräkning för Juventus direkt under Allegri. Men ja, då ska de ju köpa loss honom. Jag tror inte Juventus tänker liksom släppa honom gratis i det här läget bara för att liksom offloada lönen. Det gör man ju inte. Utan då är det ju en liksom transfersumma som måste in. PSG är redo att betala en transfersumma för Cristiano Ronaldo. Det känns tveksamt med lönerna och så vidare. Och ja, det skulle inte bli lika mycket som för Mbappé såklart. Men det är väldigt svårt att se hur Ronaldos situationen ska bli en nyckel på så sätt. Då måste nästan Mbappé gå först. Då måste det här budet från Real Madrid komma först. Innan då PSG känner, okej, nu har vi en ersättare. Men då vet vi att vi kan värva Ronaldo för sig. Halv miljard då, om det skulle vara där det kostar. Men ja, det är ju ett pussel som ska läggas. Oftast när man sitter och lägger upp sådana här pussel så slutar de med att alla sitter kvar på sina platser och det sker inte så mycket.
Nej.
Men ja, allt Real Madrid har gjort hade känts ologiskt om de inte lägger det där budet. Så kan vi säga.
Gud ja. Jag tror att det kommer komma ett bud. Sen om det är så att Real och PSG tycker att det här budet ligger liksom någonstans i närheten av verkligheten. Men det är väl den där 1,2 miljarder som det har pratats om ungefär. Det var väl vad man betalade för Mbappé en gång i tiden.
Det var väl ännu mer till och med. Fast det var ju för sig ett lån till att börja med. Och sen var det en köpoption på, var det 1, väldigt många miljarder. Så att, nej. Men i Madrids läge, nu är det ju för sig ett sånt läge att då blir det också, hur ska de formera sig fram? Såklart de ska få in Kylian Mbappé om de kan.
Gareth Bale är ju igång och gör mål.
Ja, framförallt är ju Vinicius igång. Du har inte sett hans 3-3 mål?
Nej, jag har inte sett det än. Jag hörde det pratas om det på en podcast på vägen in till jobbet här idag. Men det...
Nej, det kan sägas att om han har lärt sig, skjuta, ja, då behövs inte så mycket annat i det där laget.
Han är ju fenomenal.
Ja. Nej, han trodde han var Neymar mot Levante där. Nu var det ju bara en poäng där också. Men helt galen match för övrigt med Ruben Veso i mål i 7 minuter i slutet efter att de fått ett rött kort på målvakten. Real Madrid skjuter inte ett enda skott på mål på de 6 tilläggsminuterna. Vilket man kan ifrågasätta också. Men ja, han ska ju in där då också. Och då kanske du måste försöka göra dig av med Eden Hazard eller Gareth Bale. Och det vet jag inte riktigt om du har möjlighet att göra just nu.
Gareth Bale blir du inte av med. Det har de försökt länge. Och Hazard vet i tusan. Han vill ju själv hem till Chelsea igen. Men där finns ju ingen plats liksom.
De är ju ute efter annat. Och det finns ju absolut inte plats för honom.
Nej.
Det är lite roligt, måste ta upp det. Jag var någon lyssnare som noterade det om Gareth Bales nya tröjnummer. Får ursäkta denna lyssnare som jag, eftersom jag inte minns namnet nu här i sittande stund. Men att han har fått nummer 18 i och med att 11 hamnat åt Asensio när han var borta i Tottenham. Och det passar ju Gareth Bale ganska bra, just nummer 18. På grund av att det finns ju 18 hål på en golfbana. tyckte jag var lite roligt. Och om det ligger något i det så är det otroligt roligt.
Det skulle inte förvåna mig.
Han var ju lite den humor. Om det är, men jag vill ha 18.
Ja.
Jag tror tyvärr det bara var ett nummer som låg över. Men annars hade det varit ofantligt roligt.
Ja, det var ju varit på tal om tröjnummer, så har väl Varan fått Phil Jones 4 i Manchester
United. Nej, 19 har han fått.
Han fick Phil Jones ville inte släppa sin 4 till Varan.
Varför ska han göra det?
Det är hans tröjnummer.
Det är sant. Sälj mig då, borde Phil Jones säga.
Exakt. Nej, men han har väl ingen som helst skyldighet att lämna ifrån sig sitt tröjnummer.
Det är som att jag alltid kommer respektera Mariano för att han tog 7:an efter Cristiano Ronaldo den säsongen. Sen blev han ju av med den så snabbt det gick i princip. Men att han tog den först, han ska ha sån enorm respekt för det. Jag tycker det är så otroligt mäktig och sån otrolig skev självbild på honom. Att det är vackert. Tyvärr inte nummer 7 någon mer, men ändå.
Nej.
Han är kvar, Mariano. Det tänker man inte på.
Ja, Phil Jones är också kvar. Tänker man inte heller på.
Det gör man inte.
Ja, Phil Jones. en av vår tids främsta. Så jag ska hitta tillbaka till körschemat. Vi ska väl säga någonting om, ja. Jag tror att det kommer hända grejer runt Mbappé de närmaste dagarna.
Du tror han rör sig?
Jag är inte säker på att han går, men jag tror att det kommer komma väldigt mycket mer rykten. Det kommer komma väldigt mycket mer uppgifter om hur läget ligger. Eventuellt så skulle det kunna komma en liten strejk eller någonting från Mbappés håll. Jag är helt övertygad om att han vill lämna. Även om det är jättemysigt med Messi och så vidare, så han är ju redo. Han har ju haft en långsiktig plan för sin karriär, och PSG var ju det här ganska trygga stället att få vara, utvecklas på liksom. I liksom Paris, där han själv är född, i en miljö där han liksom får speltid, men också, ja, det är väldigt tacksamt på något sätt att stanna kvar i ligan, och det inte liksom det fulla ansvaret. Neymar var där, kunde ta liksom den största stjärnrollen, och så kunde han då själv få växa in i det istället för att kliva iväg och bli liksom den som allting hänger på. Nu är han ju redo för det, och då tror jag att han är redo att också göra det. Nu kommer ju dessutom Messi in, och då kommer det ju vara Messi allting som alla kommer titta på, och som alla kommer förvänta sig ta det här laget i Champions League. Jag är helt övertygad om att Mbappé vet att det finns Champions League-titlar i hans karriär framöver också, nästan oavsett vart han går. För han kommer inte gå till en klubb som inte är aktuell för de största titlarna.
Nej, och det är just därför Real Madrid måste agera nu.
Ja.
För att om ett år så kan väldigt mycket ha förändrats.
Om ett år så kommer Guardiola i City, eller så känner Chelsea att det skulle smaka fint med Mbappé här också.
Exakt, och Real Madrid riskerar att ha blivit akterseglade om ett år.
Ja,
så det är en väldigt viktig värvning för hela La Liga på så sätt.
Ja, utan tvekan, för det riskerar ju verkligen också att slå in ytterligare en kil mellan liksom Premier League och övriga. Mbappé är ju en av de här, jag menar, fem största stjärnorna i världen.
Ja.
Skulle han också hamna i Premier League så cementerar det ytterligare den bilden som har blivit där. Ja, i stort sett alla de största stjärnorna finns antingen i PSG eller i de engelska klubbarna. Harry Kane. City ger inte upp. Det ska ha kommit ett bud där nu. Finns det uppgifter om i alla fall? Det är inget bekräftat.
Ja, det är ju, vi har väl pratat om det här i en månad nu, att City lägger något form av diffust bud.
Mm.
Och Levy är inte så sugen på att sälja. Och Harry Kane är inte så glad.
Nej.
Någonting måste ju ske, för klockan tickar ju. Så är det ju liksom, för att citera El Chiringuito, programledaren Pedro Roll där, tick-tack, tick-tack, som han skrev också om Mbappé för övrigt.
Vad är det för jävla tv-program?
Ja, det är helt fantastiskt. Det är riktigt guilty pleasure, måste jag säga, att beskåda det. Men i alla fall, ja, klockan tickar ju för Harry Kane också i det här läget. Och ja, han kommer in och får det där jublet nu mot Wolves senast också, så här. Jag är ju fortfarande på något sätt inte förvånad om han stannar, och det sa jag i början av fönstret också. Och jag har ju inte ändrat den ståndpunkten. För tiden går, och det känns som att City så pass, alltså välskötta som de ändå är, ja, såklart de har massa pengar att spendera och har det ganska lätt för sig på så vis, men de använder ju pengarna på ett ganska smart sätt och planerat sätt alltid. Och de har en tanke med det, även om de lägger 10 miljarder på en backlinje utan att få ihop den. Nu har de ju fått ihop den i och för sig. Så någonting måste ske snart, annars så kommer Kane bli kvar, så kan man ju säga.
Ja, nej, men det måste börja röra på sig där.
Det är en vecka kvar nu.
Prick en vecka, ja. Spännande. Chelsea är inte färdiga. Vad det verkar i alla fall. De är intresserade av Jules Koundé då, från Sevilla. Som även väl vill till Chelsea.
Ja, vem vill inte till Chelsea just nu? Nej. Alltså så är det ju också, för Koundés del är en jättechans. Han vet att han har en riktigt, riktigt bra säsong bakom sig, att han är väldigt, alltså, intressant på marknaden just nu. Han har väl säkert också sett utvecklingen på sin backkollega Diego Carlos, som året innan var helt strålande och ryktades till varenda toppklubb i världen. Blev ingen övergång. Sen tog Koundé lite över, alltså, glansen från honom i backlinjen, och var den som klart sken mest av de två i försvaret. Nästa säsong, där tror jag att Monchi sitter lite och grämer sig att han inte bara cashade in på Diego Carlos när han hade chansen att få väldigt mycket pengar för honom. I Koundés fall nu, jag tycker Koundé har lite mer unika egenskaper och lite mer som rättfärdigare en väldigt hög transfersumma. Sen är det ju bara att Chelsea och Sevilla ska komma överens om en summa som är rimlig för båda. Och för Sevillas del så är det såklart, de måste ju sälja om de ska kunna hitta en ersättare för de pengarna och investera dem på klassiskt Monchi-vis här sista timmarna av fönstret. Sen, ja, jag tycker det är en helt rätt värvning av Chelsea om de gör den, om de lyckas få igenom den. Men sen är frågan om de kommer lyckas förhandla fram den under sista veckan.
Ja. Nej,
alltså, det är ingen kris om de inte lyckas.
Nej, det är verkligen ingen kris. De hade Thiago Silva på bänken i helgen.
Ja.
Så att, och vi visste att Thiago Silva är 36-37 år gammal, men vi såg förra säsongen att han fortfarande kan spela riktigt, riktigt bra.
Han är fruktansvärt bra fortfarande.
Och övriga mittbackarna som finns där är inte, de hade också Kurtzuma fortfarande på bänken. Jag tror att Kurtzuma till West Ham kommer nog hända också om Koundé kommer in.
Ja, den är ju garanterad. Men där känns det väl som att det bara är Kurtzuma, om jag förstått det rätt i alla fall, att Zuma ska komma överens med West Ham. Vilket har varit en liksom Achilles eller ta nu i den dealen. Okay. Det är ju den som på något sätt kan pusha. Om den går igenom så kommer väl antagligen Koundé också. Och vice versa, att om inte Koundé kommer så kanske inte Kurtzuma går.
Vad skulle du sätta, på tal om West Ham, de fimpade Leicester igår på hemmaplan. Vad skulle du sätta för ett marknadsvärde för Michel Antonio nu?
Alltså det går inte att, jag säger som många Barca-fans sa om Messi, att liksom, du kan inte sätta ett transfervärde på honom. Du kan inte sätta en summa, det är inte värt en summa liksom, utan det är en så här obefintlig siffra. Det är det jag vill säga om Michel Antonio. Så mycket tycker jag om honom ändå. Det säger jag inte bara för att han sänker Leicester, utan man har ju alltid gillat Michel Antonio.
Ja, men man har ju verkligen gjort det. Alltså, hans firande med sin egen pappfigur igår var ju helt otroligt.
Man tror
alltså, om han springer ut och plockar upp, för om ni inte har sett, han springer ut och plockar upp en pappfigur i liksom skalenlig då, på sig själv, som man håller upp och visar upp för supporten. Sen ger han den en puss på munnen och slänger iväg den.
Ja, men det är ju liksom en, det är ju en hälsning till Messis tröjfirande. Och det är det som är så fruktansvärt roligt. Och sen hans Homer Simpson-firande han gjorde för massa år sedan.
Ja, han är fenomenal. Alltså, 33 mål och assist på de senaste 43 Premier League-matcherna. Det är helt sinnessjuka siffror alltså. Det är ju, det är så här, det är Luis Suarez-siffror. Alltså det är...
Ja, men det är intressant.
Helt otroligt.
Han hade ju en säsong där han slog igenom, där han var riktigt bra framåt liksom, när han fick flytta upp i anfallet istället.
Han var ju typ ytterback när han kom först, ja, till West Ham. Alltså det,
Och sen hade han ju någon sån här genombrottssäsong, sen försvann han bort lite.
Ja, han hade bara haft en del skador som har hållit honom borta i perioden, men så som han är nu, alltså den kraften han spelar med, och det, så att han är ju trubbig som få, och det är ju det som är så härligt med honom. Ja,
exakt. Jag vet hur mycket du gillar trubbiga forwards också.
Jag älskar ju trubbiga forwards, och ingen är ju trubbigare än Michael Antonio. Men han, och det är ju också så här, det är den perfekta spelaren för ett lag som West Ham. Han trivs bra, han är 31 år gammal.
Han är så gammal nu.
Ja, ingen kommer köpa honom. Han kommer fortsätta spela det här tills, alltså så länge han trivs, och West Ham behöver honom, så kommer han finnas där, och han kommer vara fruktansvärt jobbig för alla försvarare.
Hoppas West Ham försöker sälja den där pappfiguren eller ge bort den till någon liksom välgörande ändamål eller någonting. Den borde ju ha högt värde ändå.
Ja, om vi ska säga något om matchen igår, bara för att vi inte hann med den i Premier League-podden, så var ju slutresultatet var ju lite ett resultat av Perez utvisning också. Han stämplade, vem var det? Han stämplade Fornals, tror jag. Rätt över skenbenet. Det var jättefult, men det var inte liksom så medvetet egentligen, men det är klart man ryker på en på en sån grej. Och West Ham, fan, West Ham ser ut att kunna överraska oss i år igen.
Vilket jobb tar David Moyes efter det här?
Det är samma sak med David Moyes som med Antonio. Det är liksom, han ska bara vara där nu liksom. Var kvar, det är ju ingen annanstans. Vi såg ju hur det gick i Manchester United. Det gick åt skogen. Nu är jag på helt rätt ställe uppenbarligen. Och West Ham spelar ju liksom en offensiv, rolig fotboll. Det är ju fart och fläkt.
Om jag säger att Arsenal har köpt loss honom innan april. Nej, det finns inte.
Herregud. Nej, absolut inte.
Man måste tvinga vilt för att pricka rätt ibland också.
Ja, precis. Tillbaks till, nu vill jag tillbaks till körschemat.
Nu vart det för jobbigt.
Nej. Ren vill sälja Kamavinga för runt 35 miljoner. PSG vill köpa, för att det är klart att de vill.
Ja, men det här, jag förstår ju inte varför det inte är andra klubbar som vill köpa här. Mm. Det är ju så här, om Ren plötsligt nu inser, just det, han blir gratis om ett år. Så här, har ni inte tänkt på det tidigare? Att nu bara, ja, just det, vi kanske ska få in lite pengar för honom. Och här var ju en spelare som Real Madrid har tittat på jättelänge. Och den spelare som Real Madrid i vanligt tillstånd hade bara direkt gått in och försökt köpa i det. Men samtidigt så är ju läget i Real Madrid att unga mittfältare, särskilt centrala sådana, det är inte en bra miljö att komma till. För att du har Kroos, Modric, Casemiro framför dig, ja, Fede Valverde framför dig också. Du har Carlo Ancelotti som tränare, och han, rotation är inte hans starka sak direkt. Han är ju väldigt bra på att spela samma elva dag ut och dag in, alltså den bästa elvan som är tillgänglig konstant. Så att Kamavinga, för hans skull ska han absolut inte gå till Madrid. Nu verkar inte Madrid aktuella i och med att de bara har ett annat mål i sikte. PSG däremot, få in honom med liksom den kvaliteten som han har, den supertalangen och liksom råpotentialen som finns där, så är det ju en superrekrytering för dem. Men jag förstår inte varför Premier League-klubbarna inte är inblandade här.
Ja, men Manchester United är väl lite inblandade.
Det hoppas jag att de ändå tittar på den här situationen och ändå försöker att göra ett drag. För det här finns det ju faktiskt ett fynd att göra. För en väldigt bra prislapp.
Mm. I alla fall tidigare har jag sett att...
de har ju varit inblandade tidigare.
Namn har förknippats med Kamavinga. Och vi har ju varit inne på det också. Är det någonstans som... United börjar se ganska heltäckta ut på de flesta positioner, men just det centrala mittfältet.
Sen är väl inte Kamavinga den typen som...
Jag ser ju helst kanske att, alltså för Manchester Uniteds del, så tror jag att en riktigt bra defensiv mittfältare är väl det som hade lyft dem för att kunna slippa spela med en mittfälts två sittande som de har gjort nu då. Och kunna spela med en spelare där i en 4-3-3 med Pogba och Fernando framför, och sen ställa upp en fronttrio med Jadon Sancho och Rashford och ja.
Vad tycker du om Gary Neville's utspel? Att han inte förstår varför United inte blandar sig i Harry Kane-situationen?
jag kan förstå det också. För att visst att Cavani finns där, men jag menar, Harry Kane är ganska mycket mer än vad Cavani är, skulle jag vilja påstå. Han är en bättre fotbollsspelare än vad Cavani är. Och det, alltså, så här, det finns inget lag i världen som inte skulle vilja ha en Harry Kane. Han är så pass bra. Och att Manchester United har väldigt, väldigt bra wingers. Rashford är heller inte en central nia egentligen. Det är Cavani egentligen bara de har.
Jag skulle säga att Greenwood kan vara det.
Greenwood kan vara det, men Greenwood är fortfarande 19 år gammal.
Exakt.
Och Greenwood kan utgå från en kant. Han kan spela i mitten. Vi vet att en Harry Kane till exempel inte kommer spela liksom 40 matcher per år. Hans fotleder håller ju inte för det. Däremot så kan han spela 25-30 matcher per år och vara enormt avgörande och betydelsefull för vilket lag som helst. Men så att jag kan absolut köpa det. Jag köper också Jamie Carragers svar på det. Att Guardiola, Klopp eller Tuchel med den truppen som Manchester United har hade varit inblandad i alla titlar. Så att det finns, han pekade på en annan position.
Där man kan behöva göra förändringar istället, ja.
Med Ole Gunnar, att det kanske inte spelar så stor roll. Alltså, man kan fortsätta investera, men man kanske måste ha in ytterligare en nivå på managerpositionen för att ta det där nästa klivet. Och det, jag tror att det kan ligga någonting i det, faktiskt.
Ja, det är väl alltså om någon typ skulle få in Zidane då.
Ja, alltså det svämmar ju inte över av dem där ute. Så, ja,
det är väl han som sitter och lägger upp semesterbilder mest just nu.
Ja, men är Zidane verkligen, alltså komma till en helt ny miljö med spelare han inte alls känner, med ett lite sådär brokigt gäng ändå fortfarande. Du ska ha in Varane, du ska ha in Jadon Sancho, du ska hitta den bästa positionen för Pogba och så vidare. Jag tror inte att det är riktigt Zidans profil som är den främsta.
Men varje match skulle vara en final om Zidane tar över.
Jag tror så är det ju, men alltså, Tuchel är ju en riktig fena på det. Klopp vill ju ha, om du vill bygga. Klopp vill ju utveckla spelarna. Han vill bygga ett kollektiv, han vill bygga ett lag. Han behöver ett par säsonger för sig för att bygga den där mentaliteten och den där, alltså verkligen en man-manager på det sättet att han är de mest slipade taktikerna skulle jag vilja säga är liksom Tuchel och Guardiola. Kanske Allegri. Alltså någon sån som kommer in och verkligen så här fin.
Men är inte det United vill ha just nu en stjärnhanterare? Alltså någon som kan hantera väldigt stora stjärnor.
Och jag köper ju det Neville sa som svar på det. Nu sitter vi här och citerar Monday Night Football. Men det var en väldigt bra konversation. Därför att vi provade ju det. Vi provade ju det med Van Gaal och med Mourinho. Och det funkade ju inte. Det funkade ju inte alls. Så nu måste vi prova på ett annat sätt och försöka hålla oss till...
Ja, fast det är en väldigt stor skillnad. Van Gaal och Mourinho...
Men de hade ju inga bra lag.
Nej, det
de hade det här truppen, det här laget är ju mycket bättre än något som Van Gaal eller Mourinho hade.
Exakt, och det är därför jag tror Zidane skulle passa om man nu skulle vara intresserad. För Zidane, om det är något han är bra på så är det att hantera riktigt bra trupper.
Så är det ju.
Så ska inte ha Zidane i ett lag som inte har massa stjärnor.
Nej, och Zidane hade ju kunnat vara, alltså du vet, Det kan ju vara så enkelt som att Paul Pogba verkligen hittar sin högsta nivå mycket mer kontinuerligt under till exempel Zidane. Och bara det hade ju gjort Manchester United till en utmanare överallt. För att Paul Pogba har ju den högsta nivån i sig, det ser vi. Vi har ju sett det i början på den här säsongen när han är inspirerad. Men det man är orolig för deras del och för hans del är att han orka hålla den motivationen och hålla den nivån under hela säsongen. Han har ju inte haft en säsong där han har fått ihop hela bitarna under hela säsongen. Det har ju varit väldigt stökigt under hela perioden i Manchester United. Men
2 av 38 är han uppe i nu där han har hållit nivån. Så att det är bara att jobba på här för Ole och Pogba.
Ja, alltså det är ju en sån sak som hade kunnat verkligen förändra hela situationen där, men ja, med det sagt, alltså Manchester United kommer ju vara med och utmana. De kommer ju vara, det är ju inget lag som någon vill ha liksom i en åttondel i Champions League heller. Det är ju dessutom ett lag som kommer vara med högt upp i Premier League hela den här säsongen. Det är ju helt övertygad om, med de nyförvärven de har gjort och de, alltså tänk så viktig Bruno Fernandes har varit sen de värvade honom. Alltså vilken skillnad det har blivit liksom runt hela klubben sen han kom in.
De behöver verkligen också en riktigt bra Champions League-säsong där de tar sig typ minst semi, så att man liksom får den tron upp. För där har vi inte sett dem på länge.
Nej, det var länge sedan.
Så att lite så att de skulle behöva någon sån liksom push också, att de känner att de verkligen är med och utmanar bland de allra bästa i Europa på så sätt också. Sen är ju frågan om Ole är rätt man för det fortfarande. Så är det ju. Men jag säger att om Zidane är tillgänglig så tror jag faktiskt att det hade kunnat bli ganska bra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, inte alls osannolikt. Eller det är osannolikt att det skulle bli så, men...
Ja, osannolikt att han skulle vilja i det här läget. Jag tror han trivs med sina semesterbilder just nu.
Det här
väntar på Deschamps förfall i Frankrike.
Ja, det är inte så att Ole Gunnar står och riskerar att få sparken här när som helst heller. Matheus Cunha från Hertha Berlin nära Atletico.
Jag tycker om den här värvningen. Jag tycker att Atletico gör väldigt mycket vettiga saker i och för sig. Rodrigo de Paul-värvningen är den bästa vi har sett i La Liga den här säsongen, skulle jag säga i alla fall. Om jag skulle göra en lista så skulle den vara etta just nu. Ja, Memphis Depay har ju i och för sig varit strålande i början för Barcelona också. Men Cunha, otroligt spännande spelare. Jag tror också att det är en typ av spelare som skulle kunna liksom anamma Simeones sätt. För det är ju väldigt viktigt för Atletico att hitta spelare som anammar Simeones idéer. För att de är inte helt lätta att anpassa sig till. Ibland prickar det väldigt rätt, som till exempel Kieran Trippier. Som bara accepterade, liksom fattade vad det handlade om och bara utvecklat enormt sedan han kom dit. Och ibland slår det fel, höll jag på att säga, som med Thomas Lemar. Men det har ju faktiskt inte slagit fel. Han har ju varit ganska bra sen när han fått börja spela centralmittfältare. Så att den teorin följer. Men... Cunha bara spontant på hans egenskaper och där han kan, tror jag, kan tillföra ganska mycket. Sen tror inte jag att det är som startspelare rakt av, utan det är ju som ett truppalternativ. Framförallt då, ja, såklart offensivt truppalternativ. Och som då, det är nia de saknar nu när det inte blev så lyckat med Moussa Dembélé som drog tillbaka till Lyon istället.
Ja. Där är vi en stökig karriär, kan jag tycka.
Ja, alltså... Det var ju väldigt mycket prat om honom ett tag i Lyon där. Och sen så var det inte lika mycket prat väl när Atletico slog till och låna in honom då med den här köpoptionen. Men de valde ju att inte aktivera den för att han... Både på att han inte riktigt fick chansen så mycket, men att han inte heller tog den de gånger han fick den. Så... Nej, det är ju den positionen de har tittat på mycket, Atletico. Och Cunha, om man får det för den prislappen det pratas om, tycker jag väl är jättebra val. Sen vad Hertha Berlin ska plocka in Belfodil istället eller vad det var, det känns väl inte jättepikt kanske. Men för Atletico, smart rekrytering om de genomför den.
Adama Traoré, hör du?
Ja, han gillar du.
Ja, det gör jag verkligen. Tottenham verkar vara sugna också. Det är klart att en flärdfull, ineffektiv spelare, det är exakt vad Tottenham behöver.
Ja, men alltså,
fits the mold.
Ja, men Nuno gillar ju Adama.
Ja, och. Alltså... någonstans så kommer han ju också... Någon gång i karriären kommer han ju lära sig hur man gör mål. Hur man sätter de där målchanserna. Någon gång kommer ju poletten trilla ner. Och när den poletten trillar ner, att aha, det är så här jag ska göra. Aha, om jag bara gör det lite enklare på det här sättet, då kommer jag komma till den här situationen varje gång. Alltså, han är ju två poletter ifrån att bli typ världens bästa fotbollsspelare.
Men nu pratar du om Vinicius, va?
Men de är så jävla lika varandra. Det är ju precis samma sak. Vinicius verkar ju på lätten och trillat ner för precis.
Han har tränat avslut med Carletto under en sommar.
Ja. Och jag menar, det är precis det som Adama Traoré skulle behöva.
En sommar med Carletto, ja.
För att
vem skulle inte vilja en sommar med Carletto?
Bara träna avsluten en hel sommar. Jag menar, var det nu än är, någonstans en miljö där de här poletterna får trilla ner. Ja. Så det sitter ju bara i huvudet på honom. Jag menar, som nu i matchen mot Tottenham, han hade alltså 9 lyckade dribblingar.
Det är mycket.
Den som hade näst mest under helgen hade 5. Alltså, och inte i den matchen, i alla Premier League-matcher. Ja. Jag minns att alltså, Eden Hazard snittade, och han, det var när Adama fortfarande spelade då i
Barcelona? Nej.
Nej, i Middlesbrough,
ja, just det,
var han en sväng. Och då minns jag, vi pratade ju om Adama då också. Och då minns jag att Eden Hazard hade näst flest lyckade dribblingar i snitt. Då Hazard var liksom säsongens spelare. Ja. Och han snittade då på så här 3,70 lyckade dribblingar. Och Adama Traoré snittade på 7,20. Alltså det var som en helt annan sport för honom. Men problemet är att han ofta gör den där dribblingen typ åt fel håll. Att han dribblar sig in i en sämre situation än vad han ursprungligen var. Alltså det var ju mycket sånt. Men vi ser i de här matcherna att han helt plötsligt bestämmer sig för att runda backen. Han bara trampar ifrån och backen så det fanns inget att göra. Han har ju de spetskvaliteterna. Mm. Så att hade han bara hittat den där sista lilla pusselbiten, då blir han totalt ostoppbar.
Men då ska
och det är det jag hävdat hela tiden. Jag tycker att det är liksom värt den chansningen för alla storlag. Ja, men försök hitta det där hos honom då. Det kan inte vara omöjligt, eftersom det är inte en fysisk förmåga som behöver utvecklas. Han behöver inte bli bättre på att liksom driva bollen. Han behöver inte bli bättre på att skjuta. Han behöver inte bli bättre på att liksom på någonting tekniskt eller fysiskt. Han behöver bara lära sig. Alltså, han behöver bara utveckla sig mentalt. Och det måste gå att lösa. Jag känner det.
Men alltså, nu pratas det väl om 40 miljoner. Att det är där som är liksom summan det diskuteras kring.
Det är värt.
Och sen får man lägga till 5 miljoner för bebisolje, liksom, användning under säsongen.
Ja.
5 per säsong skulle jag gissa på ungefär.
Ja.
Och så, jag vet inte vad det kostar egentligen, men gissa på att det är ungefär den mängden. Mm. Och ja, jag håller med alltså, i det här läget också. Sen vet jag inte, för Adamas del, så alltså, ska han gå och spela med Nuno igen? Borde inte han testa liksom en annan där?
Det är väl kanske det man kan tycka då, att Nuno har ju lyckats, absolut. Det var ju faktiskt Tony Pulis som från början fick honom upp, fick honom, och du vet, den första poletten att trilla ner hos honom, för då i början var han ju bara tuta och köra. Det var ju helt, du vet, hejkon bacon när Adamo spelade. Han var ju dubbelt så snabb som någon annan på planen. Han var dubbelt så stark och han var världens dribbler, men det hände ju ingenting. Han gick igenom en hel säsong med liksom 7,20 i lyckade dribblingar per match och hade liksom 1+1 efter 38 spelade matcher. Ja, men det var ju helt sinnessjukt. Det var ju först när Tony Pulis i Championship faktiskt fick tag på honom som det hände något, vilket är lite förvånande att det var just han. Så att kanske är det mindre chans att det händer under Nuno, eftersom det inte har hänt hittills. Mm. Man hade ju velat se honom hos en sån riktig, men där är ju igen, Jürgen Klopp. Mohamed Salah hade ju lite av samma sak före han kom till Liverpool. Mm. Jättesnabb, jättetekniskt, fantastiskt bra, fattade fel beslut, brände enormt mycket målchanser.
Vilket han också gjorde i början av Liverpool-tiden. Brände ganska mycket mål.
Han gjorde ändå 35 mål första säsongen.
Han kom ju till fruktansvärt många målchanser också.
Han kom också. Men någonstans under den säsongen så såg man ju verkligen fysiskt hur, vad fan, jag kan ju bara skjuta härifrån. Alltså, jag kan ju bara springa mot den här och vika av lite och skjuta. Alltså, man såg verkligen fysiskt hur den poletten trillade ner hos Mohamed Salah under den säsongen. Sen om det var Jürgen Klopps förtjänst eller om det var liksom bara ett miljöbyte eller ja, vad det nu berodde på, det vet jag inte. Men det är ju det där man vill se hos Adama Traoré. Komma till en ny miljö och bara att det bara ska släppa och klicka. Mm. För det hade ju varit en så häftig fotbollsspelare.
Åh, vad du vill ha honom till Liverpool.
jag har ju velat ha honom till Liverpool länge. Bara alltså, så här, så länge han spelar som han gör nu så vill jag ju inte ha honom på planen. Men man vill ju, alltså, det spelar faktiskt inte stor roll vart det är. Jag vill bara se det hända. Ja. För man är så jävla nyfiken på vad som kan hända med den spelaren.
Faktiskt.
Om det liksom lossnar för honom. Mm. För då kan han ju faktiskt bli en helt ostoppbar fotbollsspelare. På, alltså du vet, man ska ju slänga sig med, du vet, M-ordet när man pratar om andra fotbollsspelare, för att det finns bara en Messi. Men
alltså, Michael,
ja, men sådär, ostoppbar på nästan på den nivån. För att jag menar, under 15 års tid så har ju liksom alla backar bara stått och kliat sig i huvudet, hur fan får vi stopp på Messi? Och ingen har riktigt lyckats, därför att han har haft den där förmågan. Han har varit lite för snabb, han har varit lite för teknisk hela tiden, för bollsäker i maxfart för att någon riktigt ska kunna. Och jag tror att Adama skulle ha det i sig om han bara fattade hur han skulle använda alla sina förmågor liksom. Så därför är han, så det är därför jag tycker att han är så häftig, för att det finns där i någonstans, och just när det där händer så kommer det vara väldigt häftigt att se.
Testa spela lite FIFA vid de senare upplagorna och använda Adama Traoré. Ska du få se när han är ostoppbar och bara allmänt irriterande istället?
Jag har inte spelat FIFA mer än 20 gånger i mitt liv, tror jag. Det fanns ett FIFA här på redaktionen typ runt 2015.
Ja, men det fanns när jag gjorde min praktik här 16.
Då, ja, när vi satt, ja, precis. Då fanns det ett FIFA här. Sen tog de bort det därför att det var ohållbart.
Det mest otippade är vem som satt mest vid det här FIFAt på redaktionen.
Ja, du menar Simon Bank?
Exakt, den är ändå lite otippad.
Den är lite otippad. Vi som hade massa annat att göra. Vi hann inte spela några gånger, men det är faktiskt enda gången i mitt liv jag har spelat FIFA. Så att jag har inte
Då fanns inte Adama Traoré där, så var det mycket mer fridfull platt, tror jag. FIFA alltså.
Ja, precis, fast det var nog ännu tidigare. Men det fanns kanske kvar det där FIFA. För det var det var nog 2014 kanske.
Något sånt, tror jag.
Senast att spela FIFA. Så att det kanske har hänt lite på. Jag vet inte om det har hänt något på spelutvecklingen på de här 7 åren.
Knappt, va?
Ingen aning. Sheridan Shaqiri fanns med på den tiden i alla fall.
Det gjorde han.
Han har nu officiellt lämnat Liverpool för Lyon. Känns som en superrimlig värvning ur allas perspektiv.
Ja, alltså det är väl allt man kan säga om den. Det är väl liksom bra värvning för Lyon, för det är en väldigt bra fotbollsspelare. Mm. Bra försäljning för Liverpool, för det fanns inte riktigt plats för honom.
Nej.
Och för Shaqiri, ja, det är ingenting som är jättekul. Det är bara rimligt. Ja, ingenting man går igång på, vad häftigt det här var. Utan det är mer bara rimligt.
Ja, nej, men nu kommer han ju få komma. Alltså lite sådär för Sheridan Shaqiri är ju att han behöver ju vara the main man lite grann. Vi ser ju i liksom schweiziska landslaget hur superviktig han är. Och han gör jättemycket poäng. Och grejen är att han har ju gjort mycket poäng när han har spelat för Liverpool också. Det är bara att han får spela så väldigt lite. Mm. Han har gjort några jätteviktiga poäng. Jag menar, vändningen mot Barcelona spelade han ju från start. På Anfield, det är han som spelar fram Wijnaldums första. Han spelar fram två av de målen, tror jag. Utav de fyra målen i den matchen mot Barcelona. Jag menar, han har en enorm kvalitet i sig. Det är bara det att han är för långt ner i listan hos Liverpool. Plus då att han sitter på ett av de här icke-homegrown korten i truppen som är ett problem för Liverpool. För de kan ju inte ta in fler inte-homegrown. De kan inte registrera fler inte-homegrown-spelare just nu. Ja, nu kan de göra det då när Shaqiri har lämnat, men det snackas ju inte om att han ska ersättas rakt av.
Nej, de vill ha den luckan öppen för en viss Kylian Mbappé.
Nej, jag tror inte, det handlar inte om Mbappé.
Nej, men alltså måste jag ju säga ändå att Shaqiri sammanfattningsvis ändå får anses vara en väldigt lyckad värvning av Liverpool.
Ja, han kostade inte så mycket. Ja. De fick tillbaka i stort sett, ja, inte hela summan de betalade, men majoriteten av pengarna som de betalade för honom. Han har haft en hög men inte orimlig lön under den här tiden. Och när han har funnit liksom när han har behövts så har han kommit in och levererat.
Han har fyllt sin funktion, precis ja. Det som var tanken med honom.
Han har dessutom, vad jag har förstått, varit liksom en omtyckt figur i omklädningsrummet. Han har inte liksom klagat och bråkat och gnällt över, att, över liksom bristande speltid. Han har förstått sin roll och sin plats.
Och det där är så underskattat, att ha alltså, liksom spelare som kontinuerligt är i en klubb fast de kanske inte alltid får spela. Man hade kunnat acceptera det.
Man hade kunnat tänka sig det. Han är ändå, men han spelat Real Madrid, där var nere och liksom slog igenom där, var jättehypad, gick ner till Italien, lyckades inte alls, och sen då liksom tiden i Stoke där han ju såklart var liksom lagets i särklass största stjärna och hade hög lön.
Real Madrid?
Och... Nej.
Eller hörde jag fel nu? Jag bara in.
Ja, du hör Real Madrid. Jag tror inte jag sa Real Madrid. Tiden i Italien tror jag sa.
Ja, men innan det sa du.
Bayern München.
Nej, du sa Madrid.
Sa jag Real Madrid? Jag
menar eller så är det något fel på mig. För jag tänkte bara vänta lite.
Jag menar Bayern München.
Ja, där slog han igenom. Det gjorde han sannolikt.
Och så vidare. Men han kom ju ändå med ett CV där han liksom kanske en annan spelare hade kunnat ha en annan attityd och tyckte att men jag ska spela i alla fall hälften av matcherna på en säsong från start, eller jag ska minsann, medan istället har han liksom varit petad i perioder utav liksom Alex Oxlade-Chamberlain, vilket kanske hade varit svårt att hantera för en del, men det har han inte gjort. Men nu har han ju ändå känt att nu vill jag ju lämna liksom. Han har sagt det och då har han fått göra det, och folk verkar överens att all is good. Kurtzuma och West Ham har vi avhandlat. Zappacosta och Atalanta. Zappacosta.
Han ska väl läkarundersöka sig här nu för Atalanta. Mm. Och det känns ju bara spontant.
Tillhör han fortfarande Chelsea?
Ja. Och den spontana känslan, det här kommer bli dunder succé. det känns ju som att liksom med hans aktier att bara kunna ta en liksom gå till en titelkandidat i Serie A och säkert få en del speltid också. Alltså vilken jackpot.
Ja.
Ändå.
Perfekt. Han är inte dålig, Zappacosta. Han är bara inte så bra. Arsenal.
Ja.
Stackars Arsenal. Jag tycker det är synd om Arsenal. Jag tycker det är lite jobbigt. Jag tycker det är lite jobbigt med Arsenal, tycker jag.
Ja, det är det alltså, tycker jag också.
Ja, vad fan. Det är redan så mycket skit. Så ska de liksom behöva åka på en massa covid och grejer hela högen och jag vet inte, det känns så deppigt. Men de försöker i alla fall skeppa iväg lite spelare för att, ja, något ska man göra. Lucas Torreira, Eddie Nketia och Willian är det
bland annat,
de kan nog tänka sig.
Niles och Reece Nelson och så vidare man ska lägga till. Bellerin har det ju pratat fortfarande massa om där. Det där Interspåret har väl dött nu när Dumfries hamnar i Inter istället.
Just det.
Men, ja, Willian... Där verkar det ju vara Corinthians och en flämpligt i Brasilien på gång.
Ja, men det är ju fint. Gillar man ju. Han är ju för dålig för storklubbar i Europa nu. Och jag menar, går då hellre hem till Brasilien och bli liksom en jättestjärna.
Fast jag blir bara arg bara jag tänker på den här. Alltså varför överhuvudtaget värvar de honom från början?
Ja, nej, det var ju jättedumt såklart.
Men där satt vi för sig och sa att det här kan nog bli bra. Så att där ska vi väl ändå...
Jag kan inte minnas att jag
har vi inte sagt det? Eller sa jag sagt? Jag kan ha sagt att det här skulle bli jättebra.
Ja, det kan men, säkert jag också ha gjort. Jag säger så mycket dumt.
Men i alla fall så med facit i hand så undrar man vad de höll på med. Mm. Att de signar honom på det där kontraktet och sen nu liksom så ska han bort.
Ja.
Han ville väl också till Chelsea en sväng där, vilket var jätteroligt. Vart ju inte jättepopulärt när han gillade Chelseas segerbild efter Arsenal-matchen också på Instagram. Vart väl inte superpoppis i Arsenal-kretsar. Av förklarliga skäl. Men William hade ju sin sociala medier-grej där innan han lämnade Chelsea också. När han suddade ut Sarri eller vad det var. Eller var det konta han suddade ut var det väl till och med. Ur den lagbilden.
Ja.
Var det ju. Så att han har väl inte kanske alltid skött sig exemplariskt på sociala medier. Är alltid jättesmart då. Men Corinthians är väl jättebra för honom. Sen de andra namnen du nämnde där, Torreira är ju en sån där spelare man glömmer väl inte att han tillhör Arsenal, det är inte så lång tid som har gått ändå. Och där Fiorentina, ja, han kan väl få ett lyft där förhoppningsvis, åka tillbaka till Italien. Och Nketia till Crystal Palace tycker jag är lite intressant ändå. För det man undrar ju vad det är för höjd den spelaren har. Alltså Nketia. För alltså, jag har inte sett...
ju en tycker jag, jättefin liksom avslutare och sådär. Men det är klart att han kanske inte är helt på liksom den nivån där Arsenal vill vara.
Nej, men, det är han inte.
Men det är ingen dålig fotboll. Jag menar, Crystal Palace känns liksom...
bra.
Ja, men helt rimligt liksom.
Det är rimligt för alla parter tycker jag egentligen här. Mm. Det beror lite på vad det är för typ av deal. Om Crystal Palace ska börja betala Solanke-pengar eller någonting liksom, likt Bournemouth för Nketiah, då ska man ju bara akta sig. Mm. Men om det typ är ett förutsättningslöst lån eller en lån med en köpoption på någon rimlig summa, så ja, kör, säger jag.
Ja, ja. Brighton på väg att värva Mark Cucurella.
Cucurella.
Ja, berätta för mig om Mark Cucurella.
Att det här är en klassvärvning av Brighton. Det sägs,
jag googlar så länge.
Ja, uppgifter i Spanien gör gällande att då Brighton ska aktivera utköpsklausulen på 18 miljoner euro från Getafe. Och då får de en otroligt duktig vänster wingback, vänster ytter som... alltså, jag är ganska allround, komplett vänsterytter. Offensivt, otroligt skicklig. En sån här spelare som man undrar, varför valde inte Barcelona att satsa på honom när de hade möjlighet? Och sen har han ju varit helt strålande i Getafe. En jättestor tapp för dem som jag börjar bli genuint orolig för, alltså Getafe. Med tanke på hur den truppen ser ut och att det är Michel på tränarposten och så vidare. Liksom, Sandro och Ünal har startat på topp i två matcher. Det är tragiskt. Och de riskerar att tappa Aran Barry dessutom, som är jätteviktig, så att där finns det problem. Men Cucurella till Brighton, ja, nu är ju Dan Byrne skadad. Man gillar Dan Byrne, men och han kommer inte älga runt på den vänsterkanten om en Cucurella kommer, men det är ju bara rent... Ja,
Dan Byrne är ju inte en vänsterytter.
Nej, men man vill ha honom där.
Det var ju Potters konstprojekt.
Ja, men jag gillar konstprojekt.
Dan Byrne, alltså jag gillar också Dan Byrne för att han är lång så in i helvete.
Han ska inte spela vänsterytter, men han gör det ändå.
Han ska absolut inte spela vänsterytter. Dan Byrne är en underskattad fotbollsspelare, tycker jag. För att han har ju fötter, men han är ju framförallt, han ska ju stå. Jag tycker att han gör sig allra bäst liksom till vänster i en trebackslinje liksom, ja, eller något sånt.
Och då finns ju plats för båda. Men Cucurella är ju en spelare som bara för något år sedan ryktades till större klubbar. Och det, jag tycker att det är en supervärvning av Brighton för det här priset, om man jämför. Jag förstår inte varför större klubbar inte har slagit till för den utköpsklausulen. Mm. Sen är det ju att det är ju en viss, finns ju vissa begränsningar. Han har också liksom...
Kan han göra mål?
Alltså, han är inte en jättemålskytt.
Han låter som en Brighton-spelare.
Ja, men alltså, grejen är att han är ju också skolad under Pepe Bordalas några säsonger nu, så han kan ju... Han kan ju the shithouser, så att säga. Mm. Han vet hur man hanterar det. Och han har den inställningen liksom, och kan gå in i dueller hårt och så vidare. Så att det, nej, jag tycker det är en jättebra värvning av Brighton. Mm. Om den blir av.
Om den blir av. Vi fått lite frågor också. Vi tar väl och river av ett par. Vi har fått en från Sebastian Frank, och han skriver: hur ska Real Madrid åtgärda sina defensiva problem? Har de råd att gå in i säsongen utan en ny mittback?
Grejen är att Ramos Varane-avsaknaden har ju märkts förvånansvärt lite överlag. Och det är ju på att Nacho Militao har varit ett så pass otroligt bra mittbackspar, vilket de var under hela våren, vilket de var i premiären, vilket de inte var mot Levante nu senast. Och det var väl första gången det verkligen syntes att Ramos Varane saknas. Sen är det ju om någon av dem skulle åka på en skada, eller peppar peppar båda. Ja, då är nästa alternativ, ja, det är ju David Alaba spelar i mitten såklart. Men sen kommer vi då ner på Jesus Vallejo, som efter x antal misslyckade lån nu har fått nummer 5 och sitter där på ett tröjnummer i Real Madrid och verkar tillhöra truppet nästa säsong. Och återigen, om de inte lägger bud på Kylian Mbappé och sitter med det här försvaret, undrar man vad de överhuvudtaget har sysslat med i det här transferfönstret. Men ja, alltså det har ju pratats lite smått om till exempel Rydiger som ett alternativ. Och jag tycker väl att de på något sätt, även om det är en quick fix, lös en till gubbe till försvaret. Vem som helst som du vet leverera.
Får de nog smörja Koundé-delen lite, dealen lite.
Ja, nej, men Rydiger hade faktiskt varit en ganska klok värvning, tycker jag. Det känns som en spelare som bara skulle kunna acceptera en roll som liksom inte alltid är en startspelare i Real Madrid, men ändå kommer in och liksom gör sitt jobb. Men någon form av mittback skulle det ju vara bra att få in. Men det känns på något sätt som att då måste de komma till skott med den här Kylian Mbappé-historien först. För att så länge den inte är avklarad så verkar de inte vara intresserade eller ens fundera på att investera i andra delar av truppen. Vilket man såklart kan ifrågasätta i sig. Men jag tror att med ordinarie manskap tillgängligt så tror jag att Nacho Militao håller. Men det är ju bakom dem som det är lite oroväckande.
Ja. Vi har fått en, det är inte ens en fråga. Det är, vad heter han nu? Jag tappar bort namnet här precis. Det var Mikael Ljunggren som skrev Robin Olsen. Vad händer med Robin Olsen? Det var snack om Sheffield United, va?
Ja, det var det ju. Nu när Ramsdale har gått till Arsenal också. Ja, det har vi inte precis pratat om för övrigt, Ramsdale.
Nej, Ramsdale till Arsenal. Jag är väldigt skeptisk till Ramsdale. Jag hyllade honom tidigare här när han var ung och lovande i Bournemouth. Men jag har inte blivit så imponerad av det jag sett utav Ramsdale sen dess.
Men om man är tänkt som ett backup-alternativ till Bernt Leno, ja, då är det ju rimligt, men samtidigt är det rimligt att lägga de pengarna på ett backup-alternativ i mål. Det är mer tveksamt.
Jag hade ju hellre sett att man hade ersatt Bernt Leno, för jag tycker inte Bernt Leno är tillräckligt bra heller, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är en...
Fast om man bortser från den aspekten, om man tänker att de ska
ha... En första målvakt tycker jag att de borde ha tittat på. De hade kunnat få en första målvakt, tror jag, för de pengarna ute i Europa någonstans. Men sen har du homegrown regler och så vidare att ta hänsyn till. Brittiska målvakter är det ju, jag menar, Nick Pope hade ju kostat betydligt mer till exempel om man hade gått för en sån, och så vidare. Det växer ju tyvärr inte, det växer inte lika mycket målvakter som högerbackar på träd i England.
Det ligger något i det också, att det är just homegrown-regeln som spelar ett spratt här också, att det är därför de tar in Ramsdale. För annars tänker jag att det de borde ha gjort i grunden, tänker man ju att bara att signa Matt Ryan, när ni hade om det ett utmärkt andra alternativ, tycker jag. Som nu hamnar i La Liga istället. Mm. Men jag tycker fortfarande det är en väldigt stor summa att betala för någon som ska vara liksom uttalad andra målvakt. Och om man är värvad för att konkurrera om första spaden, så tycker jag inte han är tillräckligt bra.
Nej, jag tycker inte heller det. Alltså, nej. Jag,
men också om de då...
Vi vet inte alls hur det kommer bli eller hur det kommer vara. Ramsdale har ju liksom utsetts till säsongens spelare i stort sett alla klubbar han har varit i. Men
och det är en engelsk landslagsmålvakt vi talar om.
Absolut. En U23-landslagsmålvakt.
Fast med EJA-truppen.
Jo, men det var ju bara för att Nick Pope var skadad väl.
Jo, i och för sig. Men också om man tittar då på... Om man säger att Arsenal behövde ha en brittisk målvakt för att få ihop resten av lagpusslet.
Ja,
vilka
absolut
finns tillgängliga?
Nej, då finns inte så många tillgängliga.
Vad hade Pickford kostat? Massa pengar.
Och Pickford, mer än vad han är värd.
Nick Pope hade kostat massa pengar. Dean Henderson är inte aktuellt. Eller... Hade det kunnat vara aktuellt kanske?
Jag tror inte United släpper.
Nej, och det hade kostat för mycket om de skulle släppa. Ja. Och då, vem är det fjärde bästa alternativet? Aaron Ramsdale.
Ja, antagligen.
Och då finns det plötsligt en logik i det de har gjort.
Mm. Nej, men och det kan mycket väl vara så att det finns jättemycket i den affären och i hans profil som vi inte känner till. Nu har vi sett Ramsdale spela i riktigt liksom i bottenlag i stort sett hela sin seniorkarriär. Och har ju också då åkt ur i stort sett alla lagarna spelat med. Det är klart att som målvakt i ett bottenlag så får du ganska mycket att jobba med. Han har ju också då faktiskt blivit säsongens spelare i både Bournemouth och i Sheffield United.
Det säger en del också.
Ja, det säger ju någonting, men jag tycker ändå inte att han... Jag tyckte inte han var bra för Sheffield United förra säsongen. Jag tyckte det var en bra värdning då utav Sheffield United. Eftersom de tappade Dean Henderson.
Det minns jag att du var eld och lågor över det.
Ja, men jag tyckte det var en logisk och smart. De fick in en ny, en ung, lovande engelsk målvakt. Men jag tyckte inte att han lyckades under den säsongen tillräckligt bra. Han kastade in en del bollar själv. Och det var mycket liksom sån där... uddamålsförluster för Sheffield United under säsongen. Det var mycket så här 1-0 de åkte på. De hade svårt att göra mål själva, men var ganska stabila bakåt, och Ramsdale var tyvärr orsaken till en del av dem, vad jag vill minnas. Sådär. Men vi får se. Vi får se hur det blir. Vi har fått fler frågor. Nu måste vi snart knyta ihop här. Aha, Robin Karlsson har ställt samma fråga som han ställde till, om det var Robin, till Premier League-podden igår. Är FSG de sämsta ägarna i Premier League sett i klubbens potential? Jag får väl hänvisa till mitt svar i Premier League-podden igår då. Så här, nej, det är de inte. Men ja, nej, vi... får knyta ihop där, tror jag, för idag.
Jag gillar att den sista frågan nu valde var en fråga du redan besvarat.
Ja, det var...
men fint att
vi får plugga, vi
pusha för PL-podden.
Ja, exakt. Det var lite så jag tänkte. Vi ska väl få ihop en silly till under veckan här. Och sen så är det deadline day nästa tisdag då.
Ja, jag måste skicka ut ett mail, för vi måste prata ihop oss om det.
Vi måste prata ihop oss lite om det. Ja,
jo, men det blir ju en deadline day i alla fall. Absolut. Där kan vi utlova.
Absolut, så är det. Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat. Tack Makoto för att du var här. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.